Dödsdansen av Linda Åkerström, det är en av de absolut bästa böckerna från i år. Den har vi ju tipsat om i minst ett avsnitt tidigare. Och vi var inte sena att hoppa på chansen att få prata med författaren själv. Det gjorde jag i förra veckan och så här lät det samtalet. Mycket nöje.
Jaha, hej på dig Linda. Välkommen till podden.
Hej, tack så mycket. Vad kul att jag fick vara med.
Ja, det är vi som ska tacka för detta fantastiska möte. Jag tänker att vi startar väl frågandet direkt. Du har ju skrivit en magiskt bra fantasybok som heter Dödsdansen.
Ja, vad roligt att du tycker om den. Kul.
Jag fick ju tipset av Johanna Lindberg att den där boken ska du läsa, Martin, för den är maffig som fan.
Aha, det var hon som tipsade om den.
Ja, det var det faktiskt. Jag blev lite extra nyfiken för att Johanna för mig är inte speciellt... hon brukar inte läsa så mycket fantasy. Och hon brukar inte tipsa så mycket om det. Så när hon sa att den här är jättebra... läst den. Så gjorde jag det i somras och jag följer ju handlöst för den. Jag undrar lite grann, så här, vad fick du idén till den här boken ifrån?
Ja, alltså det var ju så här att jag är och har varit väldigt fascinerad av den här sägnen som finns uppe i Hälsingland om djävulen som spelade så människorna inte kunde sluta dansa, eller ungdomarna.
Ja.
Och den har ju, den sägnen är ju en vandringssägen, så den har ju gått över Europa och upp genom Sverige, men sen har den fastnat på vissa ställen, bland annat då i Horga, på Horgaberget där. Och den här tycker jag har varit så fascinerande, så jag tänkte att ja, man kanske skulle göra någonting på den där, det vore ju roligt. Och då blev det den här dödsdansen.
Ja. Men du har ju tagit det liksom vidare, för att i sägnen så dansas ju ungdomarna sig själva till döds. Men det är ju inte hela historien. Du har ju byggt ut den här till någonting lite mer omfattande, får man ju ändå säga.
Ja, jo, men det har jag ju gjort, för jag var också väldigt liksom... Jag var säker på att jag ville inte stanna kvar i det här gamla med det här med djävulen och det här, bara det liksom, utan jag ville göra en egen värld också, en egen historia kring det här.
Ja.
Så, ja, så därför så blev den utbyggd så här.
Ja, jag tycker det är så fascinerande just att du låter, det är ju inte bara en berättare i den här boken, utan det är ju flera.
Ja, precis.
Hur kom det sig att du valde liksom det angreppssättet?
Jo, först hade jag faktiskt bara en. Jag hade bara Heddy som berättare. Men jag hade inte skrivit fantasy förut heller. Jag har läst mycket och är intresserad av fantasy, men jag hade inte skrivit. Men jag insåg ju ganska snart då att det här går inte. För att vi ser inte den andra världen genom henne. Vi måste ju också veta vad som pågår där borta. Mm. Så då hade jag plötsligt två som berättade. Och sen så, ja. Sen så kände jag så, nej, men det finns ju fler som behöver ha en röst i den här historien. Och därför så blev det fler röster i den. Och jag tycker det var ett ganska kul grepp att använda i det här jobbet.
Ja, precis. Boken börjar ju med att det är Arve som är berättaren. Och det tyckte jag var lite intressant, just för att ja, alltså, de flesta författare kanske hade valt att det just är en människa som berättar, men Arve, han är ju inte mänsklig.
Nej.
Höll du på mycket liksom att fundera på, så här, ska det vara Heddy eller ska det vara Arve, eller vem ska inleda den här berättelsen?
Ja, absolut. Och jag ändrade flera gånger också, jag visste inte riktigt vad jag skulle... Men så kände jag lite så här, det... är ganska bra att sätta den här andra världen lite, med en touch i alla fall därifrån. Så därför så blev det så att jag valde honom ändå till sist. Han har väl inte så jättelångt kapitel i början, och man får ju inte reda på jättemycket, men man får ändå så här, okej, den här världen finns, och sen kan vi gå in i den vanliga.
Precis. Men jag tycker ju ändå man får, jag tycker att det kapitlet sätter ju stämningen något alldeles underbart. För mig i alla fall som läsare.
Ja, vad kul, vad kul. För det är ju det man önskar och vill som författare också, att det ska bli så.
Men det är ju alltså, just det här med att han går där på den här bygatan och på väg till instrumentmakaren där. Just det tyckte jag ju var så här, är det musik inblandat här? Så kan det ju vara liksom riktigt gött. Men jag var också lite grann så här, hoppas att... liksom att hon som tar hem det här. För det kan ju bli lite sådär när man blandar in musik. Det har stor betydelse för många.
Ja, just det. Det har du rätt i.
Ja. Så att då tyckte jag ju så här. Och just det här att han frågar efter speciellt tagel. Mm. Att nu blir det intressant. Nu blir det liksom inte bara vanligt hästtagel. Här verkar det finnas andra möjligheter. Så att jag blev ju helt hooked där. Alltså jag tyckte ju att det var... Så det här kommer bli intressant.
Ja, men vad bra. Vad kul. Ja, ja det var, och det var inte helt lätt. Jag är ju inte musikkunnig så jag har fått researcha ganska mycket för att det ska bli rätt och kännas rätt just i de där termerna. Men sen är det ju, som du säger, det är en fördel när man har en annan värld. För då kan man ju spela lite på det. Liksom. Man kan glida lite på grejerna.
Det jag tycker är så intressant just med dina karaktärer, det är ju att de är ju inte de här alltså enskilt onda eller goda, vad så vill dela upp det så här, som blir ganska ofta i traditionell fantasy. Här har de ju olika bevekelsegrunder, minst sagt. Man tänker så här att det alltid är liksom, Arve, han är ju fascinerad av den andra sidan av sin musik, men han är också ganska tveksam till vissa saker som man faktiskt gör. Hur tänkte du liksom när du byggde de här karaktärerna? Stolpade du liksom upp så här att den här karaktären ska ha de här egenskaperna, eller var det mer organiskt?
Nej, men alltså jag var ganska så säker på att jag ville att de skulle vara väldigt mångfacetterade på något vis, och särskilt då Arve, för att om han var enbart ond och så ska Heddy vända om honom till någonting, då tyckte jag det blev lite sunkigt och lite såhär könsträ, alltså traditionellt. Så jag ville att han skulle ha den här sidan, att han hade en ska vi kalla det en vekhet eller en mjukhet i sig också, men som alla hans folk runt omkring honom väl har försökt pressa ur honom, och han själv också kanske. För jag tänker att för den sidan vill man ju plocka fram mera sen när de blir mer bekanta, och då vill jag inte att det var hon som skulle plocka fram den, utan att den skulle ändå finnas där i honom. Ja. Och så har jag väl tänkt lite med alla karaktärerna. Jag tycker att det är mycket mer intressant om de har både onda och goda sidor, om man säger att de ändå har liksom en del av det andra också. Om det är en superond karaktär så finns det ändå någonting som kan beröra dem och sådär.
Ja, precis. Sen undrar jag lite grann med, alltså den världen som kommer från de andra också, på andra sidan från vår värld, där verkar det pågå mer eller mindre konstant maktkamp.
Ja.
Alltså, hur tänkte du kring det? För att jag tycker att det är jätteintressant.
Ja, men visst är det. Och det tycker jag också. Och från början, alltså den första tanken jag hade, så var det ju inte att det skulle vara jättemånga som kampade om makten och sådär. Men det blev så. Ja. Och det är lite spännande, för då kan man angripa liksom systemet från olika håll. Mm. Det är många som har en egen agenda på något vis och vill saker. Och då... Ja, och det där kan man utnyttja, och då tycker jag historien blir djupare och mer intressant.
Ja, det blir ju ganska raskt egentligen, för att det är ju, den börjar ju som en, så i alla fall från människornas perspektiv, just det här med att det är midsommar, det är mycket traditioner, det är mycket känslor i omlopp. Och sen så blir det liksom något helt, helt annat av det. Alltså jag tycker att det är oerhört intressant, framförallt när man kommer in liksom andra berättare i den här historien och ger oss andra perspektiv. Till exempel han, som jag tycker är helt fantastisk. Jag hoppas att det blir mycket.
Mycket av henne, jag vet, ja. Nu ska jag då göra en passus här. Jag fick faktiskt en kommentar från min redaktör. Så här, nu har du lite mycket Hanne här i del två. Så, att det... så det kommer väl att komma det lite mer om henne, ja.
Men jag förstår att du tycker om henne också.
Ja, alltså hon är ju en jätterolig karaktär att skriva. För det är också en sån där som man... Så hon är ju lite galen liksom.
Ja.
Och hämningslös. Och hon har inga liksom skrupler på något vis. Så sådana är ju roliga att jobba med.
Ja, precis. Hon är liksom en följd av att hon har befunnit sig på det ställe hon befinner sig så länge. Eller är det det som hon har råkat ut för? För att jag förstår att hon har haft väldigt höga ambitioner med sitt liv. De har blivit ganska grusade ändå.
Ja, precis. Hon är ju ganska så hämndlysten. Och det där har väl byggts upp då. Det har ju gått några år sedan hon råkade ut för det här. Och då har hon byggt upp sin hämndlystnad ännu mer. Så att jag tänker att hon, det är nog lite så som du säger. Åren och så på den andra sidan. Och så har hon blivit bitter och hämndlysten. Och så bara har det där ökat på liksom.
Mm, precis. Mm. Ja, hon är ju farlig alltså.
Ja.
Sen tänkte jag lite grann, jag läste ju som sagt den här boken i somras, men jag undrade mig att läsa om den i den här veckan. Och jag måste säga att sådär, jag är väldigt känslosam som läsare.
Ja.
Men om jag gör liksom andra läsningar så brukar jag ofta stanna upp och reflektera lite mer.
Mm.
Och jag måste säga att jag tyckte bättre om den läsning två.
Jaha.
För där märker man hur mycket du har jobbat med alltså tempot i texten. Jag tycker den är ganska liksom, den är ganska lugnt berättad, men man märker att du är väldigt lite på att stega upp tempot när det är liksom mycket som ska hända. Men det känns ändå inte stressat. Kan du inte berätta lite grann hur du liksom jobbar med tempon? Alltså om du skiljer sig mellan olika kapitel eller hur du har tänkt kring det. Eller om du ens har tänkt på det, kanske bara...
Jo, nu måste jag tänka efter lite. Jo, alltså när jag skriver, om man säger första utkastet eller första vändan, då är jag ganska långsam och jag gör ganska långa beskrivningar. Och så där får jag alltid bakläxa av den redaktör jag har, att jag måste stryka en massa. Och det där har jag väl kanske lärt mig lite av. Och jag kan känna i vissa scener så att här måste det gå snabbare. Nu kan vi inte ha beskrivningar här. Utan i den här scenen, om det är en, liksom en actionscen eller det är, inte vet jag. Då måste tempot upp lite. Sen kan man lugna ner sig igen. Och då tänker jag lite film. För jag tänker att i en film, om det händer väldigt mycket. Om man blir skrämd eller får stora känslor. Och så, då är det ganska skönt att det lugnar sig efter en stund. Och så får man vila en liten stund. Och sen kan man gå upp igen. så tänker jag kanske.
Ja. En grej som jag tänkte på nu i andra omläsningen. Det är ju just det här med bibliotekarien.
Ja, just det.
Jag förstår att jag... alla läsare hade kommit in i bibliotekarien. Oh, ska vi se hur de agerar här? har du intervjuat om bibliotekarien innan du skrev Tina?
Nej, det har jag ju inte. Men jag har ju träffat många bibliotekarier. Men jag ska väl erkänna kanske att hon... att det blev en lite av en karikatyr. Men
jag tycker att hon agerar ju liksom på det sättet som jag agerar på. Just när det kommer någon att ställa en fråga. Så det är liksom det fullständiga svaret. Alltså allting som finns skrivet om ett visst ämne ska liksom lyfta fram och ges till låntagaren. Och hon går ju liksom hon går ju all in vad gäller när Heddy och gud, varför tappar jag namnet här nu? Eli.
Eli, ja precis. Ja,
när de kommer till det här biblioteket och ska forska just om Horia.
Precis, ja.
Jag bara älskar den scenen. Det ska finnas någon annan bok som handlar om det här. Men det är svårt liksom att... det kanske är utlånad och sånt där. Jag bara, det här jag känner så väl igen med det.
Ja, men gud vad härligt. Hon kanske också, nu när jag har tänkt lite så är hon ju lite, jag är uppvuxen i en liten by, eller ett litet samhälle med ett pyttelitet bibliotek. Och där blev de så glada när de fick frågor liksom, och de ville så gärna hjälpa till. Så jag tänker att det kanske är lite så.
Ja, det är det ju. Absolut. Mm. Jag gillar just det här med att de, dels har de ju, i alla fall Hedy har ju kontakt med folk som kommer från den här, från den andra sidan. Mm. Så att de är tvungna att läsa sig fram till ganska mycket, att liksom forska fram fakta om den andra sidan. Det tycker jag var otroligt spännande.
Ja, men, vad bra. För att jag hade ett litet problem där. För idag kan man ju googla liksom enkelt saker och ting. Ja. Men jag kände att det här är ju något som egentligen liksom inte finns, som man säger. Eller skulle finnas. Folk förnekar och sådär. Så jag tänkte att det finns inte på nätet. Utan här måste de gå och leta på några gamla dammiga böcker någonstans. Ja, att det kanske precis står någonting där.
Jag tänker lite grann så här att det ska bli tre böcker det här, eller hur?
Mm, precis.
Har du planerat hela trilogin? Vet du hur den slutar?
Ja, jag vet hur den slutar. Jag vet hur den slutar. Och jag har gjort tvåan, håller jag ju på med nu. Eller jag har skrivit den, nu håller jag på och redigerar. Och trean har jag ju, vad ska man säga då? Grovt planerat. Alltså jag vet vad som ska hända, men den är inte skriven än.
Nej. Men du blir liksom inte avskräckt sådär. Det är så mycket prat nu i både hos oss på biblioteken och på förlagen och liksom i medierna att ungdomslitteratur, det är ju någonting som inte säljer speciellt bra. Men du är bara sådär, men jag ska skriva tre böcker. Det är inte avskräckt.
Jo, det blir jag. Jo, alltså så här är det, och det är ju sorgligt att det är så, för att man lägger ner lika mycket jobb på en sån här bok som på en vuxenbok, och chansen att den säljer lika mycket eller säljer mycket är ju mycket, mycket mindre. Så visst blir jag avskräckt ibland och tänker så här, varför håller man på med det här för? Får ju inte du, tjäna ju inget på det, jag måste ju leva också.
Ja, precis.
Ja, men nu ska det här i alla fall bli tre böcker, så långt har jag kommit.
Ja.
Och det är ju, grejen är ju också att det är så himla roligt att skriva ungdomsböcker. Så att det är ju en drivkraft i sig. Liksom.
Ja. Jag funderar lite grann på det där just att årets utgivning, liksom den som finns, så visst man märker att den har minskat. Men helvete vilken nivå den ligger på.
Mm.
Alltså, läser du mycket ungdomslitteratur i övrigt också?
Ja, men det gör jag. Periodvis såklart. Ja. Men jag gillar att läsa ungdomsböcker.
Ja. Mm. Vad brukar du läsa för någonting?
Alltså högt och lågt, allt möjligt, allt från fantasy till vardagsrealism gör jag. Men visst, jag kanske drar lite åt fantasy mer, det gör jag nog. Det är ju kul ju.
Ja, det är ju det. Mm. Jag har ju längtat efter just något som fantasy som är på svenska som originalspråk. Det har ju kommit lite mer. Men jag tror att det är inte bara jag som har längtat efter liksom en maffitrilogi efter Engelsk Fors-serien.
Ja, just det. Mm.
Som kom för ganska många år sedan nu.
Precis.
Så att det känns oerhört skönt att veta att nu kommer det tre böcker här.
Ja, men nu känner jag ingen press alls faktiskt.
Ja, det är så.
Nej, men vad roligt.
Ja, så är det.
Ja.
Du, jag tänkte vi skulle komma över lite grann på lite böcker som du tipsar lite extra om. Men vi trots allt en boktipsarpodd.
Vad sa du nu? För nu försvann du för mig här. Nu ska vi se.
Ja, jag försvann här. Nu dyker jag till. Vi har stängt av video här.
Ja.
Hör du mig eller?
Ja, nu hör jag igen. Men det var lite såhärna sprakigt.
Ja. Lite språkigt.
Ja.
Jag tänkte, vi kan väl komma över till den här boktipsardelen som vi pratade lite grann om. Vi tar en boktipsarpodd.
Precis, just det. Ska vi se här, jag ska ta fram de här som jag har här också. Ska jag köra dem på rad eller?
Ja, det tycker jag absolut du ska göra. Ja.
Ja.
Jag är väldigt nyfiken på vad du har valt.
Är det? Ja, spännande. Ja. Då börjar vi med en fantasy, tror jag. Ja, vi tar den här först. Och den heter Den mörkaste delen av skogen av Holly Black.
Oh, du vet en av mina kollegor som tycker att de tycker väldigt mycket om den. Det är många Holly Black-supporter hos oss.
Ja, just det. Har du läst den?
Jag har inte läst den. Jag har läst den här trilogin som handlar om magikerna, alltså beröringsmagikerna.
Ja, just det. Just
den här läst, ja.
Mm. Men då får du ta och läsa den här också, för den tycker jag är jättebra. Man kan ju säga att jag ser i alla fall som att hon har inspirerats av Snövit, för att det börjar med att en pojke med horn som sover i en glaskista i skogen, och den här glaskistan är ju okrossbar, och bara där tycker jag att det är så fascinerande och intelligent gjort. Och Hazel då, eller Hassel, eller vad jag ska, Hazel på engelska, är ju huvudpersonen. Och hon är ju kär i den här pojken. Det är många som är kär i honom. De går ju dit och festar och sådär kring den här kistan, alla ungdomarna i den här byn Fairfold. Men en dag så är ju den här kistan krossad och pojken är borta. Och då inleder ju de en jakt på att hitta honom. Och grejen med Fairfold är ju att människorna som lever där vet att det finns älvor i skogen, långt i den mörkaste delen av skogen. Ja, så de är väl medvetna om det, men de vägarna korsas nästan aldrig. Men jakten på den här pojken, den leder ju såklart då rakt in i den här mörkaste delen av skogen. Så jag tycker den här är väldigt läsvärd. Ja, det var den. Ja. Så tar vi en nästa bok. Det är ingen fantasy, det är en så kallad vanlig bok. Jag ger dig solen av Jandy Nelson.
Ja.
Ja, har läst den?
Nej, jag började på den. Jag kunde faktiskt inte med den.
Nej, okej.
Men jag hade många kollegor som sa att det var bland de bästa de hade läst, så att det var fel på mig.
Ja. Ja, alltså den är helt fantastisk, och framförallt i språket är den ju otroligt fin. Ja. Och den här handlar ju om tvillingarna Noah och Jude som är oskiljaktiga. Han är en konstnärssjäl och hon söker adrenalinkickar. Men så blir det en tragisk händelse som infaller, och då blir rollerna ombytta. Och 3 år senare så pratar inte de här tvillingarna med varandra. Och Jude, hon till sist söker upp en skulptör, för hon vill återuppta sitt konstnärskap. Hon har också hållit på med konst förut. Och då när hon får kontakt med honom, då uppdagas svaren till den här tragedin. Så den är väldigt berörande, tycker jag, och väldigt fint skriven. Ja, det var nummer 2. Nummer 3, nu är spänningen hög, eller hur? Högt spel av Leigh Bardugo.
Yes! Älskar den biologin.
Ja, alltså. Eller hur? Det är ju så bra. Och det här är ju en fantasy, såklart också. Och den här handlar ju om ett osannolikt tjuvgäng i den fiktiva stan Ketterdam. Och de leds av Cass Brecker, som är liksom tjuvligans ledare då. Och så är det 5 unga andra som är från slummen som ingår i det här gänget. Och de ska göra en omöjlig kupp, och de kan bli rikare än de någonsin har varit. Och kanske kan de förhindra ett världskrig, men risken att de ska dö allihop är också väldigt stor. Och den här är jättespännande, tycker jag, och jättebra skriven med olika karaktärer. Och en väldigt stark kvinnlig karaktär också som jag tycker är fantastisk, som heter Inej.
Har du läst den andra Grisha-trilogin?
Jag började och läste första, men jag fastnade faktiskt inte så mycket för den.
Alltså, nej. Du är precis som jag. Jag fastnade inte för den.
Okej.
Har du sett serien också?
Nej, jag har inte gjort det, men mina barn har sett den och var inte sådär jätteförtjusta, så då kom jag av mig, men jag kanske ska ta och göra det ändå.
Jag tycker du nog ska göra det. Alltså, om jag läser Den mörkaste delen av skogen och jag ger solen, så får du kolla på den.
Ja, deal.
Ja. Jag tycker det var jättevärdigt. De har fått ihop just det här, de 2 olika bokserierna, väldigt bra i den serien, tycker jag.
Okej, men du, då ska...
Och den är snyggt gjord och sådär också.
Just det. Ja, men då ska jag ge den en chans att titta på den.
Ja. Du, det här var jättetrevligt att få prata med dig.
Ja, men detsamma.
Ja. Jag har egentligen bara en sista fråga. När kommer del 2 i din serie?
Den är satt till i början av september 2022.
Ja.
Ja, så det är ett tag kvar. Ja, precis.
Har du satt en titel på den?
Nej, vi har funderat lite, men det finns inget klart. Men det kommer nog snart, tror jag, för den ska väl ut här i... Ja, jag vet inte riktigt när det blir officiellt, men snart. Ja, ja. Efter jul någon gång.
Precis. Mm. Så är det. Ja, det ska bli jättespännande och...
Ja, vad roligt. Roligt att ni... Eller att du är sugen på att läsa nummer 2 också. För det blir man ju bara om man gillar nummer 1.
Ja. Så är det. Mm. Men tack så mycket.
Mm. Tack själv.
Ni har hört ett avsnitt av Ungpodden. Finns det fler författare som ni tycker att vi borde intervjua så får ni hemskt gärna höra av er till oss. Enklaste sättet är att ni drar iväg ett mejl till mig, Martin Bench. Mitt efternamn det stavas B-E-N-S-C-H och min mejladress är martin.bench@helsingborg.se. Ta hand om er så hörs vi inom kort. Hej!